Det här är P1, Sveriges Radio. SVT-reportern som gick ur sin journalistroll och blev fredsmäklare i gängkonflikt.
Nej, men jag säger det kan vara komplicerat. Det kan man ju behöva fundera över.
Och som NATOs kringskärande av offentlighetsprincipen som röstades igenom utan debatt på bara några sekunder.
Det kommer bli svårare att göra granskningar av frågor som är kopplade till NATO-samarbetet.
Du lyssnar på Medierna med mig, Freddy Rammel. Hej och välkommen till Medierna. Häromveckan publicerade Dagens ETC en granskning av två TikTok-profiler. Två så kallade krimfluencers som legat i en blodig konflikt. En konflikt som letat sig utanför skärmarna och lett till både skjutningar och sprängningar. Men mitt under publicering så slöt de två profilerna plötsligt fred. Det visade sig att en SVT-reporter som de senaste månaderna byggt upp en närvaro genom livesändningar på TikTok gått in och medlat i gängkonflikten. Erik Petersson har i veckan tittat närmare på den här historien som ställer frågor om hur nära man kan gå som reporter utan att tappa bort sin journalistiska integritet.
Vi har alltså berättat om våldsamma konflikter mellan två profiler på TikTok egentligen. Två så kallade krimfluencers då, som har hånat och hotat varann och en lång rad andra liksom gängmedlemmar och personer i den här miljön.
Emil Arvidsson är reporter på Dagens ETC.
Genom att diskutera gängkriminalitet inför liksom tusentals tittare, ofta ganska unga, så menar polisen då att de här personerna har placerat sig själva i de konflikter som de pratar om, så att säga. Polisen misstänker till exempel att en av de här personernas beteende på sociala medier har triggat attacker mot hans föräldrahem.
I Dagens ETC beskrivs hur ena profilens föräldrahem blivit attackerat flera gånger. Skjutningar och sprängningar som vid ett flertal tillfällen utförts av minderåriga.
Vid den här tiden så hyrdes nedervåningen av den här villan av en helt annan familj som har små barn. De var hemma när skott slog in i väggarna. De var hemma när handgranater kastades in på vardagsrumsgolvet. Så det här beror alltså då på, tror polisen, på liksom konflikter som egentligen utspelar sig på sociala medier. På TikTok och andra plattformar liksom.
Så här låter det i ett av otaliga klipp där de två profilerna bråkar på nätet.
Och den andra profilen som vi skriver om, som polisen kopplar till vissa av de här dåden mot huset i Stockholm. Han är häktad i sin utvaro, misstänkt för runt 20 brott. Min kollega Viktor Asp berättade ett längre reportage som också om hur konton som han har drivit på sociala medier har liksom bytt karaktär och i efterhand kunnat kopplas till Foxtrot-nätverkets rekrytering av barnsoldater. Alltså att man liksom slussas in den här vägen i den miljön. Och det pratas också mycket om att man liksom socialiseras in i den här miljön av att titta på det här innehållet som liksom streamas ganska många timmar om dagen. Då.
Den här granskningen har Dagens ETC jobbat med sedan i somras. När de för två veckor sedan närmade sig publicering så letade de expertröster på just den här miljön för en intervju.
Då hade jag sett då att en SVT-reporter som heter Kovan var aktiv på de här plattformarna och liksom hade börjat prata ganska mycket med vissa av de här aktörerna och också själv liksom live, så att säga. Och då tänkte jag att det kan vara en bra idé att snacka med honom. Han kanske kan ge våra läsare fler perspektiv helt enkelt.
Ja, SVT-reporten Kovan Alshavic har varit aktiv på TikTok i de här miljöerna under en period. Han lägger upp klipp och gör livesändningar. I intervjun med Dagens ETC säger han att det här är ett sätt att få tillgång till personer som annars är nästan omöjliga att få kontakt med som journalist.
Så att jag kontaktar honom, jag gör en intervju, en jättebra intervju. Han läser och godkänner de citaten. Vi publicerar vår första del av granskningen som då handlar om en av de här TikTok-profilerna. När vi är på väg att publicera den andra delen så ser vi då att den här SVT-journalisten, han har lagt upp nytt material på sin YouTube-kanal. Det visar sig vara ett långt samtal som han har haft under natten, så att säga, efter vår intervju med just de här två profilerna som vi granskar. Och i det här samtalet så påstås det att de här profilerna, vi skiljer konflikten mellan dem, men i samtalet påstås det att de har nu slutit fred, så att säga. De båda hävdar i det här klippet att det är på grund av den här journalisten som länge har haft kontakt med dem och även med deras föräldrar och sådär.
I livesändningen som reporten även klipper ut och lägger på sin YouTube-kanal pratar han med de båda bråkande TikTok-profilerna i nästan en timme. Han refererar till att han haft långa samtal med de bådas respektive föräldrar. Vid ett tillfälle säger han:
jag har tappat min roll som journalist, jag ska säga så här, för att det har gått för långt. Alltså.
Det har det verkligen.
Ja, jag vet. En mamma säger till mig, that's the too much, Beckham. En mamma...
I samtalet läxar han delvis upp de båda profilerna och hänvisar flera gånger till deras beteende påverkat just deras föräldrar. Och han får dessutom cred för att vara den som mäklat fred.
Det är Kovan som har liggt bakom de här vissa lösningarna som ni inte vet om också. Så ni får tacka Kovan mycket, förstår du. Så jag ska vara ärlig, hela lösningen, det var Kovan som var bakom det. Det är inte många som vet om det.
Vad tänker du om det där? Det är ju inte helt okontroversiellt kanske att så som journalist ta en så aktiv aktörsroll kring människor i den miljön man också jobbar med att granska, så att säga.
Nej, och det är väldigt typiskt också, för den här miljön spelar liksom inte efter våra regler på något sätt. Jag skrev en krönika om det här sen, där jag liksom skrev om att jag är själv förälder till en tonåring, och jag får många gånger den här känslan i magen när jag möter de här unga, när jag intervjuar dem, inte bara när jag möter dem på sociala medier, så jag vill bara säga ifrån till den här personen. Jag vill hjälpa den här personen och komma på rätt väg liksom. Så att jag kan förstå den känslan. Men när vi jobbade med den här granskningen, så fick jag och min kollega Viktor Asp då också frågan från en av de här profilerna att vill ni ställa frågor till, var med i våran live. Det tackade vi nej till då, för att det såg inte vi som att det kändes förenligt med vårat journalistiska uppdrag.
Varför kände ni så då?
Nej, men vi kände att det var inte vad vi ville göra. Vi ville ju ställa de kritiska frågor som vi hade till den här personen. Vi ville ju inte att det här skulle ske heller framför andra tittare, helt enkelt. Vi ville ställa våra frågor på våra villkor där, liksom, helt enkelt.
Vi har i veckan varit i kontakt med Kovan Altsravic, men han har tackat nej till att vara med på en intervju. Han har tagit bort allt material om den här händelsen från sina sociala medier. Men det är inte för att SVT bett honom göra det, säger han. Hur ser du på den där situationen?
Nej, men jag tycker det är väl...
Geronimo Åkerlund är ansvarig utgivare för SVT Stockholm.
Vilken situation menar du, själva livesändningen där? Ja, nej, men jag tycker väl att den... hur ser jag på situationen? Jag måste tänka lite. Nej, men han gör ju en längre livesändning. Jag tror den håller på i 4-5 timmar. Och det funkar ju så på TikTok att man sänder live och pratar om olika saker, och sen så kommer olika och liksom, så att säga, knackar på den där livesändningen. Och jag tror att han satt och pratade med den ena killen, och sen kommer den andra och säger att han vill vara med och snacka. Och det är väl jättebra att de kan mötas någonstans och få till det där samtalet, tror jag.
Geronimo Åkerlund säger att reportrar får vara på vilka plattformar de vill, men att det här inte ska ses som en förlängning av SVTs verksamhet.
Alltså så här, för det är ju ändå en person som är där som en SVT-reporter. Alltså, hans profil där är ju Kovan från SVT. Mycket av det hans innehåll där handlar ju om det han rapporterar om på SVT. Han lägger ut mycket av liksom det han gör för SVT, men även intervjuar aktörer i den miljön han bevakar på SVT. Går det att säga att så här är han på SVT och här är han sig själv? Det finns ingen koppling mellan de två överhuvudtaget.
Nej, det är klart att det är komplicerat, och man kan tänka sig att det blir komplicerat i vissa lägen. Men grundtanken är ju ändå, för det första skulle jag nog inte säga att han intervjuar kanske på det sättet, utan det är ju mera samtal som man har i en sån här TikTok live. Kovan är ju öppen med att ja, han jobbar som krimreporter på SVT. Och det är väl bra att vara det. Men det är ju inte i sitt arbete som han är på TikTok. Utan där är han ju mera som samhällsintresserad journalist och medborgare som rör sig där.
Mm. Men jag tänker, det är ju inget nytt fenomen, sociala medier. Det har funnits i många, många år. Det har funnits väldigt mycket så regler, policies, vad man uttrycker på sociala medier ska liksom överensstämma med public service-uppdraget ändå. Nog lyder han under liksom SVT-regler när han är där.
Absolut. Han, liksom alla andra, har ju ett anställningskontrakt. Och där står det att vi ska inte uttala oss offentligt i kontroversiella frågor. Så att, för då blir det svårt att jobba som journalist på ett trovärdigt sätt. Men så länge han gör det så tycker jag ju att det är bra att... För det är ju en annan sak som han lyfter, att det är ju förvånansvärt lite närvaro av resten av samhället. Särskilt i när han intresserar sig för de här kriminella och hur deras, som jag kallar det, creamfluencers, så är det ju ofta ganska tungt kriminella som sitter och pratar med väldigt mycket minderåriga följare ganska filterlöst och okontrollerat. Så att det kan man ju fråga, varför är inte fler som är där och ser vad som händer och kan i alla fall skaffa sig en egen uppfattning.
Mm. Det ska väl sägas också att en hel del av materialet när jag har varit inne och kollat görs ju från redaktionen. Så liksom den här totala uppdelningen är väl inte så tydlig för publiken?
Ja, vi publicerar ingenting där.
Nej, men han är på redaktionen när han gör innehåll. Alltså det säger väl ändå någonting om att de här rollerna är lite sammanblandade eller uppluckrade. Gränsen inte är supertydlig.
Nej, men jag säger det kan vara komplicerat. Det kan man ju behöva fundera över hur man gör det. Men visst, det är väl ungefär som om någon skriver privata Facebook-meddelanden från jobbdatorn. Det kanske börjar likna gränsland.
Är det det?
Jag vet inte. Är det det? Kanske. Det behöver man kanske fundera på. Som jag säger, det är ju inte lätt på det sättet.
Nej, och det är heller inte helt lätt att förstå vad SVT har för hållning här. Det är bra att han gjort sändningen. Han är på TikTok som privatperson, men såklart finns regler att förhålla sig till.
Om man nu väljer att se det här som inhämtning och bakgrundssamtal, och då jag tycker det är jättebra. Ser man det som en publicering och att det är en SVT-journalist som publicerar sig, då blir det genast väldigt mycket mer problematiskt.
Det är ju en SVT-journalist och det är ju en publicering.
Ja, men publicerar han sig, så blir det en SVT-publicering då?
Ja, men det är väl liksom just det där era egna sociala medier-riktlinjer försökt ta fasta på i 15 år. Alltså jag tänker att ni borde ha svaret på det här.
Ja, och då har svaret hittills har ju varit nej, det är inte en SVT-publicering. SVT publicerar på våra plattformar och vi publicerar också på sociala medier, men då gör vi det i våra kanaler. Vi har yttrandefrihet i det här landet. Våra medarbetare får precis som alla andra finnas och agera på sociala medier. Så länge de inte bryter mot anställningskontraktet som bland annat innefattar att offentligen ta ställning i kontroversiella frågor och lite andra sådana som gör att trovärdigheten eller objektiviteten kan ifrågasättas.
Mm. Tycker du han gjort det i det här fallet?
Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att han klarar den balansgången även nu. Möjligen kan man fundera på om just de här personerna, om det skulle rapporteras vidare om just dem och just den här konflikten, då kan man fundera på om det är just han som ska göra det.
Kan han rapportera om Foxtrot?
Ja, det tycker jag.
Trots att en av dem är liksom nära kopplade då till dem?
Ja, han är väl sällsynt lämpad att göra det eftersom han har jobbat mycket med att sätta sig in i de här nätverken och hur de fungerar och vem som har gjort vad. Och det är väl snarare så att den här typen av diskussioner eller information om du så vill gör ju att han är sällsynt lämplig att göra det eftersom han har en ganska bra insyn i det här.
Vi har i veckan pratat runt med flera krimjournalister, men ingen av dem vi pratat med har velat ställa upp på en intervju om det här. En del tycker att det han gjort på plattformen varit spännande, på gränsen till banbrytande. Men, citat, jag skulle inte vilja vara hans chef, som en av dem uttrycker det. Andra uttrycker hur den här medlingen passerat alla gränser för hur man kan agera som journalist och behålla sitt oberoende. Den här andra frågan då, om han legitimerar de här aktörerna. Vad tycker du om det?
Och då menar du i och med att...
I och med hur han agerar gentemot dem i den här sändningen.
Ja, nej, men där tycker jag ju tvärtom att han... och det är det jag menar. Det är därför jag inte tycker att han har gått över... det är därför jag tycker han klarar balansgången i det här läget. Och det är ju för att hela tiden är väldigt klar och tydlig med att det här är ju inte acceptabelt. Så här ska man ju inte bete sig. Det här är ju liksom, vad håller ni på med?
Samtidigt som hade det varit en SVT-publicering hade man ju ställt sig så här, varför frågar du inte om det här? Hur kommer det sig att du inte frågar om de här underåriga skyttarna du rekryterat som nu sitter på SIS-hem? Hur kommer det sig att du inte frågar om de här överåriga som nu sitter i långa fängelsestraff? Den här familjen som beskrivs, som var inneboende, som då mamma och ett barn varit liksom några meter från en handgranat som bara råkade inte explodera. Alltså den typen av frågor ställs ju inte. Det ställs ju frågor så här, ni har gjort era föräldrar illa. Men det ställs ju inte frågor om den där typen av svåra frågor till dem.
Det här är ju inte en vanlig intervju. Det är ju inte SVT som publicerar. Det här är ju inte en publicering från oss. Eller skulle jag säga, det är ju inte en vanlig publicering från den här reporten i sitt yrke. Utan det här är ju mer ett bakgrundssamtal som han har med dem där. Och då, den typen av samtal skulle bli väldigt, väldigt korta om man började ställa de där riktiga, relevanta, svåra frågorna. Vi pratar ju med ganska många, ganska mycket, utan att ställa de spetsigaste frågorna. De gör vi ju först när det är dags vid publicering.
Sen det här publicerades av etc. så har ju han rensat bort allt det här på sina sociala medier. Har han fått tillsägelser från SVT?
Nej.
Så SVT har inte bett honom ta bort något?
Nej.
Nu dags för en liten utblick i medievärlden.
Den TV4-profil som står åtalad för sexköp ska inte ha varit i tjänst när han träffade den prostituerade kvinnan. Det rapporterar Aftonbladet med hänvisning till källor inifrån TV4. I slutet av oktober öppnades utredningen mot TV4-profilen upp igen efter att nya uppgifter inkommit till åklagaren från TV4. Om det är de här uppgifterna det gäller är oklart. Varken åklagaren Kristoffer Kågström eller TV4 vill kommentera Aftonbladets uppgifter om att TV4-profilen var ledig när han träffade kvinnan. TV4-profilen har hela tiden hävdat att mötet med kvinnan skett i tjänsten för att kolla upp ett tips. Rättegången är planerad till den 26 januari nästa år. Nu döms den man som hotade P4 Kalmars reporter Sigrid Edsenius i samband med att hon rapporterade om en stor gängrättegång förra året. Mannen skrev via sociala medier att reportern skulle torteras och brännas levande och hon uppmanades att tänka efter vad hon skriver. Mannen, som är 20-årsåldern, döms för olaga hot och en rad andra brott till fängelse i 1 år och 6 månader. I veckan kablades en positiv tågnyhet ut i flera svenska medier via TT. Det såg riktigt bra ut för tågtrafiken i oktober, var budskapet. Drygt 87% av tågen kom i tid. Och på en sträcka var punktligheten perfekt. Så här lät det i P3 Nyheter i tisdags.
Och på sträckan Stockholm-Karlstad var det hela 100% punktlighet.
Men djävulen sitter i detaljerna. För kollar man noggrant i Trafikverkets pressmeddelande så ser man att den här 100-procentiga punktligheten endast gällde 15 stycken helgavgångar på sträckan. Kollar man statistiken på alla fjärrtåg mellan Stockholm och Karlstad under oktober blir siffran mindre imponerande. Bara 71% av tågen var i tid. SVT-serien Semester med Garplind, där programledaren Kristoffer Garplind helt enkelt åker på semester med ett gäng kändisar, har stött på kritik. Anledningen är att en av kändisarna som fått åka på en SVT-betald semester är författaren David Lagercrantz, make till SVT-vdn Ann Lagercrantz. SVTs marknadsdesk skriver till tidningen Kvartal att, citat, David tackade ja till medverkan långt innan Ann tillträdde som vd, slutcitat. Ann Lagercrantz blev vd 1 november förra året och var från maj 2023 vice vd. Innan dess var hon chef för SVTs nyhetsavdelning. När David Lagercrantz tackade ja till reseprogrammet är oklart.
Offentlighetsprincipen må nyligen ha kvalat in i Sveriges kulturkanon. Men i veckan så fick den sig en törn. Det är Sveriges NATO-medlemskap som ställt till det för den stolta svenska öppenhetstraditionen. Och om du undrar hur du kunnat missa det här så är det inte så konstigt. Frågan har, så att säga, flugit under radarn. Och när riksdagen i veckan röstade om ökad sekretess så gick det snabbt.
Till ärenden för debatt och avgörande.
Reporter här är Joanna Korbutiak.
Först konstitutionsutskottets betänkande 9. Förbättrade förutsättningar för Sverige i NATO, en kompletterande sekretessbestämmelse för NATO-information. Det finns inga anmälda talare. Överläggningen avslutad. Svaret är ja.
Och så var det klart. Utan debatt kunde riksdagens talman Andreas Norlén klubba igenom den nya lagändringen på mindre än en minut.
Jag tror det var 19 sekunder.
Frilansjournalisten Jan Sjölund, som även undervisar i bland annat journalistik på Gävle högskola, är en av få som skrivit om det här.
Alltså det reser ju många frågor när en så stor fråga då som att offentlighetsprincipen är en av de viktigaste grundprinciperna för svensk demokrati, men att den kan inskränkas så omfattande med en så gummiliknande sekretessparagraf som man har beslutat om utan någon diskussion alls. Jag tycker det är häpnadsväckande för egen del, det tycker jag.
Håll i nu så ska jag ge detaljerna. Lagändringen som precis klubbades i riksdagen syftar till att säkerställa att Sverige kan uppfylla NATOs krav på informationshantering. Och den går ut på att en kompletterande sekretessbestämmelse införs i offentlighets- och sekretesslagen. Som säger att sekretess ska gälla för en uppgift som har lämnats av ett utländskt organ inom ramen för NATO-samarbetet. Om det kan antas att Sveriges möjlighet att delta i samarbetet försämras om uppgiften röjs. Motsvarande sekretess ska också gälla för en uppgift som en myndighet har lämnat till ett utländskt organ inom ramen för NATO-samarbetet.
Och det är ju faktiskt en ganska vid beskrivning. Om det hade stått något om militära samarbeten hotas eller någonting. Men om möjligheten för Sverige att delta i samarbetet försämras ur en politikers perspektiv eller en tjänsteman på en myndighetsperspektiv så är det väl, det rymmer ju väldigt mycket. Att det blir svårare att dela med Erdogan kanske om den här uppgiften kommer ut. Det försvårar samarbetet, men om det är ett skäl för att inte svenska medborgare och väljare ska få känna till det, det är en helt annan fråga. Så att jag tycker att den är skriven på ett sätt som gör att, det riskerar att bli en väldigt omfattande tystnad kring det mesta med NATOs närvaro i Sverige.
Jan Sjölund är medveten om att utrikespolitik och försvarsfrågor redan idag omgärdas av mycket sekretess. Men han är övertygad om att den här lagändringen kommer att försvåra svenska journalisters möjligheter att avslöja eventuella missförhållanden inom NATO. Och han är inte den enda som är oroad.
Det är klart att jag är jättebesviken över det här. Det kommer bli svårare att göra granskningar av frågor som är kopplade till NATO-samarbetet. Det är ju allvarligt.
Det här är Journalistförbundets ordförande Ulrika Hyllert.
När jag träffar journalistkollegor från andra länder så är ju det stora, de är ju, skulle önska att vi hade en sån öppenhet som i Sverige utifrån att det är så svårt att få fram uppgifter. Vi ser ju att Sverige har en unik offentlighetsprincip. Vi är övertygade om att det bidrar till att Sverige är ett av de länder i världen som har minst korruption. Och så kommer då det här förslaget om att man på grund av NATO-samarbetet verkligen inskränker insynen i det här samarbetet.
Och ni skrev ju en debattartikel om det här i våras, men det blev inte direkt någon liksom livlig debatt. Varför tror du att det är så?
Ja, men tyvärr så känner vi igen det när det gäller den här typen av förslag och beslut, att det är en stor politisk enighet, och när de flesta politiska partierna är överens, då blir det ingen större debatt i övrigt i samhället.
Och veckans omröstning i riksdagen är inte det enda exemplet.
Så här var det även när det gällde det här så kallade DCA-avtalet som också har koppling till NATO, men också utlandsspioner i lagen, där det inledningsvis var väldigt lite uppmärksamhet och debatt för att man i början var överens politiskt. Så att tyvärr så är det svårt att få gehör för vissa viktiga frågor när de politiska partierna är i stort sett överens.
Men de politiska partierna som sitter i riksdagen, de representerar ju hela landet och vad folk tycker. Om de alla är överens, kan inte det vara ett tecken på att det inte är något problem?
Ja, vi tycker ju att det här är en väldigt viktig princip. Så i det här förslaget så frångår man ju principen om den svenska öppenheten och offentligheten. Och det tycker vi är väldigt allvarligt. Och det här är ju aldrig någonting som är valfrågor och så vidare. Så att jag har svårt att se att man kan uttrycka det som att bara för att alla politiska partier bestämmer sig så tycker också svenska folket det.
En annan invändning är att när Sverige nu gett sig in i NATO så får man NATO-reglerna tåla. Men där menar Ulrika Hyllert att Sverige hade kunnat gå in med samma inställning som när vi gick med i EU.
Då fanns en ambition ifrån Sverige att öppenheten i EU skulle öka och att man skulle driva öppenhetsfrågor inom EU utifrån att EU också har en annan typ av sekretess mot vad vi är vana vid i Sverige. Jag tycker det är anmärkningsvärt att när det gäller NATO-samarbetet att man konstaterar från politiken i det här att vi har väldigt olika system för sekretess och så lägger man sig platt. Det tycker jag är problematiskt. Man kan åtminstone visa att man har en ambition om att försöka förändra inifrån eller förbättra de delarna. Men vi har inte sett ett spår av det.
Alltså, vi har ju fått ett nytt politiskt narrativ kopplat till de här frågorna där synen på samhällets öppenhet har förändrats väldigt mycket.
Tillbaka till intervjun med frilansjournalisten Jan Sjölund.
Och det politiska narrativet går väl ut på att offentlighet och öppenhet är ett problem ofta, ett hot, istället för en förutsättning för en stark fungerande demokrati. Så nu är istället det politiska narrativet som både Tidöpartierna och Socialdemokraterna omfattar, så därför finns det ingen opposition mot det narrativet egentligen, utan nu är narrativet att vi måste skydda statsmakten från insyn, för mycket offentlighet, för att världen har blivit så farlig. Och det narrativet verkar väldigt många ha köpt. Och det finns väl en risk att också journalister har köpt det i lite för stor utsträckning. Och därför inte skyddar de här grundfundamenten för sin verksamhet, som till exempel offentlighetsprincipen.
Mm. Och om man tar en invändning då, som jag gissar att någon skulle kunna tänka när de hör dig, det är väl kanske att politikerna är realister. Okej, nu har vi den här världsordningen, vi har gått med i NATO, då är det här som gäller. Medan du har kanske då en mer idealistisk syn på hur det borde vara. Om vi drar det till sin spets, om Putin invaderar oss så har vi ändå ingen fri journalistik som vi kan försvara. Vad tänker du kring det?
Jag tänker att diskussionen blir så svartvit och polariserad, för det är inte två lägen vi har att hantera. Ett där Putin kommer och ett där vi inte Putin kommer. Utan vi har sannolikt ett väldigt långt läge att hantera där NATO kommer och där inte Putin kommer. Men vi ska bygga en demokratisk världsordning inom ramen för NATO-samarbetet. Och då behövs granskningen, inte minst för att förhindra korruption. Och det är troligtvis den mest realistiska diskussionen för de kommande åren, inte att ryssen står här. Även om jag har full respekt för den frågan och NATOs roll i detta, så är det ju inte det den enda motpolen till att vara en idealistisk tomte. Liksom.
Och med det är medierna slut för den här veckan. Ljudet skötte Johan Hörnqvist, producent var Erik Petersson och jag heter Freddy Rammel. Är du trött på att medier premierar vinklar som gör dig mer indignerad istället för mer informerad? Hör av dig och berätta mer. Vi hörs.
Medierna produceras av tredje statsmakten Media AB för Sveriges Radio.